Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Det är en tuff situation, absolut. Det ska man inte sugarcoata, tycker jag, utan att man är beredd på att det finns absolut en parameter av dåligt samvete för sitt framtida barn som följer med en för att man vill väl.
Ja, men hallå hallå där, välkommen ska du vara till ett alldeles nytt avsnitt av Gravidpodden Vattnet går. Det är ju din podd, ja. Och den handlar om graviditet. Det säger sig nästan själv när jag säger Gravidpodden, eller hur? Men såklart handlar den också om förlossningar, kvinnokroppen och känslorna som omger allt liv och allt som påverkar oss i den här otroligt spännande situationen som man befinner sig i livet när man ska få barn. Jag heter Nina Campioni och är så otroligt ödmjukt tacksam över alla er som vecka in och ut lyssnar på den här podden. Tusen tack ska ni ha. Tänk att ni ger mig möjligheten att kunna fortsätta driva den här podden och skapa nya spännande avsnitt för er att lyssna på. Och förhoppningsvis också stötta er genom era graviditeter och föräldraskap och ja, livet helt enkelt. Man måste ju naturligtvis inte vara gravid för att lyssna på den här podden. Alla är ju självklart välkomna. Välkommen! Ja, men det är ju också veckans gäst som heter Sofia Segersson, också känd som Diabetes-Ia. Och Sofia har blivit en stolt och väldigt tydlig ambassadör och företagare inom diabetesområdet och främst diabetes typ 1. Och hennes mål, det är då att stötta personer som lever med diabetes typ 1 och skapa starkare band mellan patient, sjukvård och industri. Och hon är med oss här idag för att vara ett tydligt och gott exempel på att man visst kan bli gravid och föda barn trots den här sjukdomen som drabbar så otroligt många. Välkommen ska ni alla vara.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?"
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård
där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärrbristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Biol finns att köpa på apotek och på Len, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Biol.
Sofia, när du var 15 år så förändrades ditt liv ganska drastiskt, antar jag.
Ja.
Berätta.
Ja, när jag var 15 så fick jag typ 1-diabetes. Och det var verkligen, det var ganska dramatiskt, för att vi hade ingen erfarenhet av det här innan i min släkt, i min kompiskrets, i min närhet överhuvudtaget. Så att jag hade jättetydliga symptom, kan man se så här i efterhand. Men vi kände ju inte till dem då.
Nej, just det.
Så att jag
vad var det för typ av symptom?
Jag var 15, jag tappade 10 kilo på bara några veckor. Så jag såg ju superduper tunn ut helt plötsligt. Vilket inte jag reagerade på annat än ett positivt sätt, tack vare det samhälle vi lever i.
Just det.
Utan det tyckte jag ju var, nu är jag på min peak i livet hittills.
Just det.
Men det tyckte inte mina föräldrar. Sen så var jag väldigt trött och drack otroligt mycket. Alltså jag var så törstig. Kunde dricka en sån här 2 liters vattenflaska utan att egentligen andas mellan klunkarna. Så att Och därmed sprang på toa precis hela tiden.
Just
hela
det.
Nätterna också. Så att det är ju de 4 väldigt vanliga symptomen när man insjuknar i typ 1-diabetes. Och vi hade säkert tagit det tidigare om vi hade känt igen de här, men det gjorde vi inte.
Nej, just det.
Så att det hände rätt mycket där, och det är ju i en period i livet där man kanske tycker att man är vuxen. Vill klara sig själv. Mm. Och så helt plötsligt så blir man ganska beroende av ett stödnätverk igen. Så att där hände ju någonting som verkligen förändrade förutsättningarna lite.
Hur tog du den, just det där som du säger, att man tänker 15 år, man är stor nu liksom, och man ska frigöra sig. Hur tog du hela den här omställningen?
Ja, men alltså jag tror att de första dagarna var ju liksom katastrof. Det var ju, jag tyckte ju inte om sjukhus, och jag behövde ju liksom ligga i den där sängen med mitt dropp. Och jag tyckte att livet var orättvist, att jag inte hade förtjänat det. Jag så som många andra trodde ju att diabetes hade att göra med att man äter för mycket socker eller man tränar inte tillräckligt. Något som jag sedan dess har spenderat min karriär åt att försöka få ut i samhället, att det stämmer ju inte när det kommer till just typ 1-diabetes. Så att jag tyckte att det var jätteunderligt. Jag hade inte gjort några fel. Men sen så dröjde det faktiskt inte jättelänge för mig innan jag insåg att om jag inte visste det här innan jag blev sjuk, så måste det ju vara många som inte vet någonting. Så då får väl jag bli den första som berättar för nästa som inte vet, ungefär.
Bra inställning.
Så här i efterhand så kan jag tycka att det var oväntat klokt, nästan.
Ja, väldigt moget.
Men jag var ganska osynlig och ganska osäker som 15-åring, den här plugghästen som hade haft otur med kompisar och så. Jag tror att jag hittade lite identitet i det här. Jag gjorde diabetesen till min superkraft på något sätt. Att det visste jag ju, att det skulle inte kunna finnas någon som sa att nej, men du kan inte, jag har rätt här. För att jag visste att jag skulle alltid vara expert på det.
Just det. Coolt sätt att se på det, verkligen.
Ja, det blev lite min grej.
Apropå då att det finns mycket liksom felaktiga, vad ska man säga, myter kring diabetes. Kan inte du bara lite kort förklara dels då diabetes typ 1, skillnaden på det och typ 2. Och också då liksom det här, för man tänker ju precis som du säger, så är det här med att man äter för mycket socker eller att det finns den ärftliga delen, att det liksom, ja, att det har man inte det så är man liksom free, så att säga. Alltså lite sådär. Men du fick ju det ändå, trots att du liksom inte hade det i din direkta familj. Sådär.
Ja, precis.
Vad kan man säga om det som är lite generellt? Sådär, som kan man bara känna till?
Ja, men det får ju bli väldigt generellt. För jag är inte medicinskt utbildad. Så jag slänger in disclaimer här om att det anatomiska, det lämnar vi till någon som kan.
Det kan vi göra, absolut.
Men typ 1-diabetes, det finns flera olika typer av diabetes. Typ 1 och typ 2 är de vanligaste, de man känner till mest. Sen finns det andra som LADA, MODY, graviditetsdiabetes.
Ja, just, till exempel. Såklart, graviditets, det är bra att ta med i den här podden just.
Men man ska veta att
det finns... Men de här andra två hade jag aldrig hört talas om.
Alltså, nej, LADA. De är LADA och MODY. Det är andra varianter av, som är betydligt mindre och mer okända. Men värda att nämnas. Men den gemensamma nämnaren för alla diabetestyper, det är ju att man har ett lite för högt blodsocker, helt enkelt.
Just det.
Och i typ 1-diabetesvärlden så handlar det om att min bukspottkörtel klarar inte av att producera något eget insulin, helt enkelt. Det är ett hormon som hos friska människor finns där och som reglerar när man äter någonting att sockret kommer in i cellerna, helt enkelt. Att man kan tillgodogöra sig den energin. Hos en person med typ 1-diabetes så kommer inte det sockret in i cellerna, för det finns inget insulin som kan göra det. Och då får man högt blodsocker, för det blir kvar i blodet, helt enkelt. Därför så behöver vi tillföra insulin hela tiden för att inte ha högt blodsocker. Och det kan ju ske på många olika sätt. Men sen då, typ 2-diabetes kan se ut på väldigt olika sätt. Det finns typ 2-diabetes som är väldigt lik behandlingsmässigt typ 1-diabetes. Och så finns det typ 2-diabetes som är mer orsakat av livsstil, kanske övervikt. Mycket genetik i typ 2-diabetes. Har man föräldrar eller farföräldrar som har det, så finns det en ökad risk att man själv får det. Men i typ 2-diabetesvärlden så kan man klara sig med antingen att man lägger om sin kost och träning då, eller att man tar tabletter. I vissa fall insulin också. Men vi som har typ 1, vi måste ta insulin för att klara oss, helt enkelt. Så att det är, för 100 år sedan bara, så var det en dödsdom att få typ 1-diabetes. För insulinet är inte äldre än så. Så det var igår tror jag det var så här, 101 år sedan första insulininjektionen räddade en pojke. Ja, wow, så man ska vara tacksam att man lever idag och där vi lever, för det är inte på alla platser i världen det finns tillgång till insulin, tyvärr.
Just det.
Så att så ser det ut, och det handlar ju helt enkelt om att man har otur. Alltså, jag har inte diabetes någonstans i min släkt. Att man har typ 2-diabetes i släkten ger inte en högre risk för att man ska få typ 1-diabetes. Det är olika sjukdomar. Men det är ju sjukdomar som helst, man ska inte jämföra. Man ska inte säga att det ena är lättare än det andra, för det behöver det inte vara. Men det är alla sjukdomar som påverkar livet ganska mycket på daglig basis. Och typ 1-diabetes är också känt sedan tidigare som barndiabetes, men det innebär inte att det är bara barn som kan få det, och det innebär inte att det växer bort som en del kan få.
Just det.
Så att det är mycket egenvård, kan man säga. Man tar ju hand om sin sjukdom varje dag, och små marginaler.
Ja, det är verkligen en sjukdom där man måste ha koll precis hela tiden på blodsocker och insulin. Just i ditt fall då, fanns det någon förklaring på varför det här skedde då när du var 15? Liksom, varför det här hormonet försvann eller slutade fungera?
Det pågår väldigt mycket forskning kring typ 1-diabetes och varför det drabbar dem det drabbar. Men man har hypoteser, men man har inga klara svar. Varför? Det man kan se det är att det ofta händer, insjuknandet händer ofta efter någon större infektion eller liksom stress som kroppen har utsatts för. Att det liksom, det triggas av det på något sätt. Men inte varför de generna finns där från början. Så att det är ju lite småfrustrerande, och den här forskningen behöver ju mer medel för att komma framåt. Det är Sverige och Finland är de länder i världen som har absolut flest typ 1 diabetesfall per.
Det är ju så himla intressant liksom, varför det är så.
Mm. Ja, där finns också hypoteser som jag har hört alltid från, att vi dricker mycket mjölk här till att vi dricker mycket kaffe. Men ingenting så vitt jag vet. Gud vad jag hoppas att någon hör av sig till podden här och säger, jo, jag har svaret på den här gåtan. Men så vitt jag vet finns det inga svar än.
Nej, men det är så väldigt intressant det där. Vi får hoppas att forskningen går framåt helt enkelt på alla plan.
Mm.
Men du, relaterat då till en eventuell graviditet. Nu var ju du liksom 15 år när det här hände. Yeah. Men jag gissar att du när man blir äldre kanske bör få en tanke kring att bilda familj och sådär. Hur gick tankarna kring det?
Ja, nej men jag har alltid varit väldigt barnkär. Det tror jag att alla som har varit nära mig i min uppväxt kan intyga. Jag har varit den som alltid velat sitta barnvakt. Alltid velat följa med till BB när en ny familjemedlem eller ens långt bort släktmedlem har kommit till världen. Burit runt på mina småkusiner så länge jag orkade, ungefär. Så att jag har alltid velat ha barn. Och sen träffade jag min man 2018. Och eftersom jag har min typ 1-diabetes då, och så har jag ju då regelbundna träffar med min diabetesläkare, med min diabetessköterska, så har det alltid funnits en dialog. Och det tror jag är ganska vanligt att de vill att man liksom ger en liten heads up. När känner du att du börjar bli redo?
Just det.
Då tar vi den diskussionen då. Och hela den situationen kan ju se väldigt olika ut beroende på var i Sverige man bor, om man försöker vara lite generell i hur man... Men generellt sett så brukar ju läkarteamet i ett diabetesteam vilja ha lite koll på när de planerna finns. För när man har typ 1-diabetes så är det är egentligen inga problem, men det kanske inte att föredra att bli liksom oplanerat gravid. Utan okay. man vill väldigt gärna förbereda kroppen så bra man kan på det som komma skall.
Och hur kan man göra det då?
Jo, man försöker helt enkelt. Det finns någonting som heter HbA1c. Det är liksom ett blodprov du tar kanske vanligtvis en gång om året eller en gång i halvåret, som visar hur ditt blodsocker har legat under lång tid. Så det är lite som det är en indikation helt enkelt på hur pressat ditt blodsocker ligger. På gott och ont. Jag skulle kunna tala mig blå om just det här att mäta sin prestation i siffror när det kommer till ens hälsa. Men det är ju i alla fall en hint om hur man ligger i sitt blodsocker. Så det värdet vill man gärna ha sett till att få ner ordentligt, så att man ligger på så nära friska värden man kan innan man blir gravid. Sen finns det absolut ofta ingen fara om det skulle vara så att man blir gravid. Det är inte så att någon skulle tvinga dig att göra abort för att du ligger högt i HbA1c. Men för att vara schysst mot sin kropp. Så är det bra. Så jag tog den kontakten med min diabetessköterska i början av 2020. För både jag och min man var väldigt snabbt överens om att vi ville ha barn. Och då hade jag väl tänkt att då skulle jag höra av mig ett halvår eller något innan vi skulle börja försöka. För att hinna pressa min kropp lite helt enkelt. Så att det var egentligen det jag gjorde, och då fick jag väl en förhandstitt på hur mycket jobb det krävs. För att det är ju mycket jobb att ha typ 1-diabetes annars. Men när man dessutom har det å någon annans vägnar nästan, alltså även med ett litet barn som inte ens finns än, så sätter det ju en helt annan press på sig själv att man vill ju ge de bästa förutsättningarna. Så att det var ett halvår av mer koll på, liksom, inte egentligen några stora förändringar. Jag åt inte annorlunda, jag tränade kanske lite mer, men inte något sådär enormt. Utan mer koll, helt enkelt, på hur mitt blodsocker betedde sig.
Och fanns det, liksom, skapade det hela, alltså apropå det där då, att man har, liksom, en annan att ta hand om, skapade det, liksom, rädslor i dig och mycket, liksom, någon oro kring det här?
Oh ja, alltså jag skulle säga att det finns en bild idag i diabetessamhället att det är väldigt tufft, väldigt svårt att skaffa barn med typ 1 diabetes och det är därför jag försöker vara väldigt öppen med det här, att jag tycker absolut inte att det är omöjlighet på något sätt. Det jag försöker, liksom, vara lite noga med att poängtera, det är att den mentala biten tyckte jag var mycket tuffare än den kroppsliga biten. För det är just det där, jag tror att det kan ju alla känna igen sig som har burit på ett barn, att det är klart man vill ge det barnet de bästa förutsättningarna, och man kan man kan ju mitt i den här hormoncocktailen också börja ifrågasätta allt. Borde jag äta det här? Det kanske inte är bra för barnet.
Just det.
Och då att följa ett blodsocker som pendlar varje timme och insulinbehov som förändras varje dag. Som är ofta är parametrar som är jättesvåra att styra över själv. Det är en tuff situation. Absolut. Mm. Det ska man inte sugarcoata, tycker jag, utan att man är beredd på att det finns absolut en parameter av dåligt samvete för sitt framtida barn som följer med en. För att man vill väl.
Såklart. Det känns som en, jag förstår, det är en extra level för någon med en sjukdom, men verkligen en universell känsla som jag tror Precis. Alla kan känna igen sig i.
Ja, verkligen.
Men du, när du väl blev gravid, berätta först, hur var det att kissa på sticka och
sådana känslan? Jätte, alltså grejen är att jag tänkte nog att jag ska vara ganska chill med det här. Det tror jag också många känner igen sig i, att här, men jag hade ingen anledning att egentligen varken tro att det skulle gå eller att det inte skulle gå. Vi hade inga, liksom, tidigare erfarenheter av, jag har inte varit gravid förut. Men jag tror att det tog 2 månader av att vi inte lyckades. Och sen var jag ju helt fast i det här. Alltså jag följde ju ägglossningen med stickor. Och jag hade ju bokat tid för, liksom, utredning och fertilitet. Och så här i efterhand så blir det ju nästan komiskt. Men ja, det var inget komiskt där och då. Då var man ju verkligen helt i det där. Att man blir fokuserad. Vad händer? Men nej, så det tog 3 månader. Så när jag skulle ha varit på den här fertilitetsutredningen då plussade jag. Så att det gick ju oförskämt snabbt. Tror nog att jag hade räknat med att det skulle ta längre tid egentligen. För det får man ju, man stålsätter ju sig för att börjar vi nu så kan det ta ett år innan det händer.
Just det.
Så. Och jag vet, jag hade plussat typ 3 dagar efter vi hade signat på vårt nya hus.
Wow!
Som låg mycket. Liksom... Ja, men låg liksom ligger mitt ute i skogen.
Okej,
och då vet jag att jag sa det till min man. Jag bara, nej, vi måste dra tillbaka det här. Vi kan inte, jag måste bo nära sjukhuset. Liksom, om något. Och sådär. Och han bara, nej, vi kommer inte få till ett flytt efter det har kommit ett barn. Liksom, då kommer vi vara fast i den här lägenheten ett tag.
Klokt.
Väldigt klokt. Nej, men så att det var ju väldigt omvälvande. Sen var det ju en väldigt... Det var en tråkig tid att vara gravid, ska jag säga. För det var ju mitt i corona.
Just det.
Så att jag... Det kan jag se tillbaka på med en sorg idag lite grann. Att jag kunde inte ha någon... jag har nästan inga, liksom, bilder på... mig och kompisar där jag har en mage, jag har liksom inte, han kunde knappt träffa min Just familj. Så det kändes nästan som vi försökte dölja graviditeten lite grann. Och det var ju lite tråkigt. Såklart. Men utöver det så tyckte jag att det var en väldigt häftig upplevelse. Och för mig var det viktigt att försöka separera sjukdomen från graviditeten. För det är ju otroligt lätt när det blir så mycket mer kontroller. Jag hade ju avstämningar varje vecka. Man har ultraljud, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte att standard i Sverige är man inte har någon sjukdom, men det är typ 2 ultraljud.
Alltså 2, ja, ja. Precis.
Mm. Jag tror jag hade 8 i alla fall, eller 9. Så att det blir mycket mer kontroller, och det får ju tidvis det att kännas som att det är inte bara en kul, häftig, livsomvälvande resa. Det är också, det känns som en ytterligare sjukdom, nästan.
Just det.
För att det är så mycket sjukhus och det är så mycket prover. Så för mig var det viktigt att verkligen försöka se det ena som sjukdomen, det andra som det här roliga.
Sen har låter också klokt att försöka dela på det.
Ja. Sen har ju jag en till kronisk sjukdom som heter ulcerös kolit, som ställer till det för mig mitt under graviditeten. När jag var tvungen att... och det är en tarmsjukdom då.
Hur påverkar den?
Den påverkar inte mig så mycket vanligen. Den kommer och går i skov. När man har väldigt... Ja, man har väldigt, väldigt ont i tarmarna. Helt enkelt. Och kan gå ner mycket i vikt. Och svårt att äta och lite så. Och tyvärr så drabbade ju ett sånt här skov mig stenhårt då. Mitt under graviditeten. Där man hade hoppats att man skulle
sitta. Jag tänker det måste också påverka liksom, alltså naturligtvis skitjobbigt i vanliga fall, men dubbelt så jobbigt att man är gravid dels, och också då med diabetesen att det är så viktigt att liksom äta balanserat. Och,
ja men precis, och sen är det ju så att ett sånt skov, det häver man med en ordentlig kortisonkur. Jag gissar att man är relativt försiktig med att sätta in kortison på gravida kvinnor överhuvudtaget. Men dessutom är ju kortison en medicin som verkligen ställer till det för blodsockret.
Okay.
Och förutsättningen egentligen när man är gravid med typ 1-diabetes, det är ju att man behöver hålla blodsockret ännu mer pressat än vad man vanligtvis gör. Så det blev ju ytterligare en parameter i den här väldigt komplexa ekvationen att lösa varje dag. Så, och jag vet, jag pratade lite med min fantastiska sköterskekontakt här innan podden, för att jag behövde lite liksom yrkeskompetens på benen inför. Och hon sa att den här första perioden när man är gravid, blodsockermässigt är det som att ha PMS och ägglossning varannan dag. Ungefär.
Oh, shit.
Ja. Och det tycker jag var bra, för det kan man liksom relatera till. Att vilket vrak man känner sig som. Liksom. Så att det är ju det var ju verkligen en resa. Och sen ska nämnas att det finns otroligt bra hjälpmedel idag. Alltså jag har ju en insulinpump och jag har en kontinuerlig glukosmätare. Och det är ju egentligen... Det är 2 pluppar som sitter på mig, om man ska försöka förklara det så alla förstår. Som pratar med varandra. Det mäter blodsockret hela tiden och pumpen doserar insulin. Och sen behöver jag in och peta i liksom algoritmen så att alla kvoter stämmer och så. Och sen ta insulin när jag äter något. Så det är egentligen det. Så man ska verkligen ha all respekt i världen för de som har gått igenom en sån här resa innan den tekniken fanns.
Ja, oh, Jesus alltså.
För det finns jättemånga kvinnor med typ 1-diabetes som har varit gravida genom alla år. Så att, ja, verkligen mina idoler, liksom, att ha lyckats med det är ju otroligt, verkligen.
Jag tänker förutom det här, liksom, nu beskrev ni ju det väldigt bra, du och din sköterska här då, med att man känner det som att man har PMS och ägglossning typ hela tiden. Var det något annat i den här liksom 9 månader långa resan där du liksom rent fysiskt kunde känna att, eller, och liksom i det då förstå att det här är nog diabetesen som gör att man mår lite så här. Alltså om man jämför med liksom quotes vanlig graviditet.
Ja men jag tror framförallt, alltså jag tror att när många tänker graviditet och diabetes, då tänker de väldigt stora bebisar. För det finns ju dokumenterad en dokumenterad risk. Sen har inte den bara med blodsockret att göra, utan mycket genetik och andra parametrar också. Men den, det spelade ju klart in på mig, att varje gång jag kände att magen liksom, ja, nu är den större, så tänkte jag, nu har jag en jättebebis. Ska jag liksom lyckas klämma ut en vattenmelon? Hur ska det gå? Så att den rädslan fanns ju liksom med mig. Och jag tror också inför förlossningen, eftersom det var i coronatider, så fanns det inget, det var inte givet att min man skulle få vara med om det skulle vara så att han visade minsta symptom på förkylning. Och det kommer vi ju till, men det är ju otroligt viktigt med diabetes, alltså hur man sköter blodsockret under förlossningen. Så den rädslan hängde ju med under hela graviditeten.
För det var lite hans uppgift kanske att ha koll på dina nivåer där då under förlossningen.
Precis, jag förstår. Så är det ju.
Just det. Och kan vi också, jag tänker, diabetes, personer med diabetes har ju också snackats om i just covid-tider som en riskgrupp. Var det också någonting som har påverkat
dig? Ja, alltså på så sätt att jag har varit väldigt snabb att ta tillvara på möjligheten att ta vaccin.
Det
har ju vi fått göra tidigt i och med att vi klassats som riskgrupp. Rent medicinskt så tror jag att det är diabetes med någon form av komplikation också, att det ska adderas till. För det är ju vanligt när man har levt med en diabetessjukdom länge eller man har haft ett väldigt svårt blodsocker under lång tid, att man har något ytterligare problem. Du kanske har tappat känseln i någon hand eller fot. Du har sämre syn eller du har problem med dina njurar eller vad det kan vara. Så där tror jag att den riskgruppsbedömningen har nog mer skett på nivå att om du har diabetes och ytterligare någon komplikation. Men jag, när jag var gravid så drog jag absolut liksom nytta av i form av att kunna hålla mig skyddad och kunna ta vaccin så fort jag fick. Liksom.
Jag förstår.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Okej, men om vi närmar oss då liksom förlossningen, förutom då naturligtvis den här vikten av att ha koll på blodsockret och så vidare med insulinet. Hur förberedde du dig mer kring det här?
Ja, jag rent praktiskt så började jag ju packa och BB-väska typ i månad 6 eller något sånt där. Alltså jag var redo. För jag visste ju också att skulle min man få följa med in så skulle vi i alla fall inte få lämna igen.
Just det.
Och en av de viktiga grejerna är ju att se till att man har mycket socker, mycket snacks med sig. Till en sån här sak då. Och sen ska jag väl säga så att förlossningsvården ser ju så otroligt olika ut på olika ställen i landet. Och jag kan ju bara svara för min upplevelse på Rehov i Jönköping. Där jag var jättenöjd. Men det är det är mycket ansvar som faller på mig som föderska när man har en sjukdom också med sig då. Jag parerade ju många olika vårdinstanser under graviditeten. Det var mödravården och specialistmödravården och diabetesmottagningen och mag- och tarmmottagningen. Och sådär. Och jag upplevde nog att det är svårt att hitta en koordination mellan
just
dem.
Just det.
Ja. Man måste vara sin egen vårdassistent.
Och det är ju en problematik som är verkligen överlag i sjukvården i hela landet. Att man hela tiden måste själv vara sin egen. Liksom, hela tiden berätta sin story om igen och liksom hålla koll på olika saker.
Det funkar ju bra när man är pigg. Liksom, eller man är up for the fight.
Ja, men även då kan det ju vara utmanande.
Absolut. Men där var ju min rädsla lite. Okej, men hur ser kompetensen ut under förlossningen? För man har ju ingen aning om vilket skick man själv kommer vara i. Där klarar jag att föra min egen talan eller inte. Och hur funkar det i så fall? Så att det var mycket sådana praktiska. Jag skrev ett jättedetaljerat förlossningsbrev. Eller vad heter det? Jo.
Absolut.
Verkligen berättade hur jag ville ha det och hur jag inte ville ha det. Jag ville att min man skulle få sköta min insulinpump så att jag visste att det var någon som var kunnig i just den pumpen. Och lite vad jag föredrog om jag liksom skulle droppa väldigt snabbt i blodsocker. För referens så kan man ju säga då att ett friskt blodsocker ligger på mellan 4 och 6 ungefär.
Just det.
Och som person med typ 1-diabetes så försöker man ligga på någonstans mellan 4 och 10. Så är man nöjd. Men under en dag kan det ju gå mellan 2 och 20 i värsta fall. Men när man är gravid då så ska man ner till någonstans mellan 3,5 och 8. Så det är ju, då har man liksom tryckt ihop det här spannet lite grann. Och inför förlossningen så vet jag att jag tänkte att jag har väl lite samma approach som när jag har långdistanslöpt. Jag har sprungit Göteborgsvarvet några gånger och då brukar man ju tänka att det här kommer hålla på i typ 2 timmar. Ja, då får jag börja att ligga mig lite högt i blodsocker för träning och ansträngning sänker blodsockret på samma sätt som insulin gör. Så då tar man ju lite höjd och sen kan man sjunka successivt. Problemet med en förlossning det är ju att dels är det ju en otrolig ansträngning men man vet ju inte hur länge.
Nej,
man vet
exakt,
inte om det är ett maraton eller om det är 7 maraton.
Nej, nej, verkligen.
Och det svåra är också att här kan man inte ta höjd i blodsockret. Utan det är otroligt viktigt att man ligger pressat just där och då. Och det visste jag faktiskt inte innan jag blev gravid att det var så viktigt. Och det var ett stressmoment i sig. För att rent anatomiskt är det ju så att barnet har ju en egen insulinproduktion. Men delar ju med mig så länge det finns i mig.
Mm. Mm.
Men så fort det kommer ut så kickar ju liksom deras eget system igång. Och ligger jag högt under förlossningen så kommer ju det ha producerat eget insulin. Och så kommer det ut och så har det jättemycket insulin i kroppen för att den tror att den har ett högt blodsocker. Och sen går det åt en massa energi för barnet när det är nyfött. Ja, men det är kallt, det måste hålla värmen och det ska skrika. Och det ska, så då är det ju vanligt att ligger man högt i blodsocker under en förlossning att barnet behöver extra tillmatning, extra tillsyn och ofta hamnar på neo i några dagar efter för att stabilisera där. Och det är ju sällan att det leder till någonting liksom riktigt hemskt, men det är ju likväl kanske inte vad man önskar.
Och det är ju också den här skillnaden att liksom inför en förlossning att redan vara medveten om det, liksom att det finns en förhöjd risk för någonting. Alltså så här, bara den liksom mentala påfastningen, liksom till skillnad från att man går in i en förlossning och bara är 100% liksom inte har några worries in the world. Liksom.
Verkligen.
Det måste vara tufft.
Det är en väldigt svår situation.
Det förstår jag. Hur liksom gjorde ni för att hålla er friska då inför förlossningen så att din man skulle kunna
vi isolerade oss nästan helt och hållet. Sista månaden tror jag knappt vi lämnade liksom huset. Och eftersom att vi visste att det fanns ju ändå inga garantier, man kan ju bli förkyld även om man går hemma.
Absolut.
Så satte vi min mamma i isolering också med oss. Så att vi hade liksom en backup-plan att kan inte han så kanske hon kan. Så att jag skulle ha någon med mig. Men nej, vi fick vara väldigt, väldigt försiktiga.
Men ni överlevde den månaden tillsammans?
Vi överlevde den månaden. Tack och lov, förmodligen för att vi inte bodde i den där lilla lägenheten längre, utan för att vi hade ett stort hus.
Precis.
Men nej, det var ju lite synd, för att det är klart, det är då man känner sig liksom, det är då man hade velat hitta på de här sista roliga sakerna på tur man hand och sådär. Men det gick bra och vi var väldigt, vi tog det väldigt försiktigt. Jag är väldigt tacksam, även om vi kanske missade en del roliga saker den sommaren där. För det var ju, jag hade ju BF 18 juli, så det var egentligen hela juni nästan som gick bort där. Så kändes det som att det var ju värt det för att ta med min man på förlossningen, i alla fall.
Jag fattar. Det förstår jag verkligen. Ska vi ta oss till när det började dra igång alltihop då?
Ja, jo, men alltså med typ 1-diabetes får man aldrig gå över tiden. Så att kommer man till, och det är, jag tror det är kanske lite olika på, precis på dagen var man bor. Men man blir igångsatt i vecka 40 om man inte har kommit igång själv. Så att jag hade BF den 18 juli och det vet jag, det var en söndag. Så de hade bokat in på sista sån specialist mödravårdskontrollen, sista ultraljudet, så bokade de in en igångsättning den 19. Och då var det var typ veckan innan eller något sånt där. För jag hade inga känningar om att någonting egentligen var på gång då. Och de gjorde de gör ju en uppskattning av hur stor bebisen är i magen på det här ultraljudet för att se att det inte... Det är ju, jag tror att det är, jag måste jag bara bläddra här, men jag tror, min sköterska sa det, 45% av alla med typ 1-diabetes får snitt. Så det är ju en ganska hög, och det är ju fördelat är ju då, mellan verkligen. Akuta snitt och planerade snitt. Men det var ju ingenting som jag på förhand var, varken för eller emot egentligen, utan jag visste att det fanns en överhängande chans slash risk att det skulle att födseln skulle ske på det sättet. Så att sen gick mitt vatten typ på fredagen innan.
Okay.
Eller inte så här som man tänker i filmen när det liksom bara så här swoosh, utan jag kände att jag gick runt och läckte liksom. Det var jättekonstigt som när man släpper ut lite luft ur en ballong och det piper liksom, lite så där. Så jag visste inte riktigt vad det var som hände, men jag fick komma in på kontroll och de sa att jo, nej, men då kunde de ju se att det är inte så mycket vatten kvar. Så vi tidigare lägger igångsättningen. Så att då la de den till söndagen istället. Och sen så fick jag åka hem igen. Men sen på lördagen så var det lite grönfärgat. Och det är okay. något tecken på, eller kan vara tecken på stressad bebis. Så då fick vi åka in igen. Och de kollade och då blev vi inlagda. Jag hade små verkar. Så att det var ju någonting som var på gång, det kände vi ju. Och tack och lov så visade vi negativa covid-test, både jag och min man. Så han fick ju stanna. Så det var...
Skönt.
Ja, det var verkligen en lättnad. Men så då fick jag någon sån här... För att jag var ju inte på något sätt i någon aktiv fas. Utan jag hade lite verkar som kom och gick som mensvärk ungefär. Så jag fick någon sån här stoppmedicin. Alltså de här termerna, okay. De kan jag inte. Men sånt som ska liksom lugna allting lite så att jag kunde få sova natten mellan lördag och söndag. Ja. Och då sa de att är det så att det riktiga verkarbetet är på gång, då kommer inte det här räcka särskilt länge. Då kommer du känna av det efter ett tag. Så min man sov gott den natten. Men jag sov nog 2 timmar kanske eller något. Sen började det dra igång liksom ordentligt. Och jag tyckte väl att det här är coolt liksom. Jag har haft inställning att jag har ganska hög smärttröskel. Och var ganska peppad på den här upplevelsen. Så att där någonstans så började det väl. Då strök de liksom planerna på igångsättning då. För nu händer det ju grejer. Men det var inte förrän lite senare på förmiddagen som det verkligen drog igång med full kraft. Och då var jag inte skaxig längre. Jäklar vad det
känner
kändes.
Känner igen det här.
Nej, men, och man ser ju liksom på alltså all min referens. För jag är ganska tidig i mitt kompisgäng med att skaffa barn. Så all min referens är ju egentligen typ vad min mamma har berättat eller vad man ser i filmer och så här. Och där ser jag alltid den här första fasen ganska mysig ut. Man sitter och studsar lite på någon boll och man får lite massage och man äter lite och sådär. Heter det latensfas? Nej?
Precis.
Ja. Och då, så jag hade ju någon liksom förväntan om att den fasen är väl så här semijobbig. Och sen är det själva krystandet, det är där det liksom händer. Men jag hade en otroligt lång sån latensfas. Där det var, alltså, jag trodde inte att jag trodde jag skulle svimma i varje verk, ungefär.
Det låter ju som att, bara för att clarify, så låter det som att den aktiva fasen var det som var jobbigt. Latensfasen var nog det här som du hade dagen innan med lite mensliknande.
Så är det kanske.
Verkar. Och sen när det gör så där in i helvetes ont,
då
är man
alltså,
i aktiv fas.
Det var inte, och jag vet ju, vi hade ju liksom med oss här lite musik och vi skulle se någon film och det fanns liksom ingen tanke på något annat än att bara ta sig igenom. Och jag hade ju på förhand liksom förberett mig med lite sån här, var tacksam för varje verk som kommer och går. Det fanns inte i min värld. Jag var liksom, herregud, vem gör det här med mig? Alltså det fanns ju säkert perioder när jag i stort sett var sur på min man för att han hade satt ett barn i min kropp. Nej, men alltså, Det var ingen jättekul fas, för det hände inte heller något. Jag öppnade mig ingenting på jättemånga timmar. Så jag tror att det hände ingenting.
Det är ju tufft.
Från 8 på morgonen till 4 på eftermiddagen tror jag att det var liksom, det var bara ont. Och då min man, han kämpade på med mitt blodsocker under den här tiden då. Och det är jätteviktigt, både för blodsockret men också för orken, att man får i sig mat.
Just det.
Och det var ju inget jag hade någon form av tanke på. Att jag, så han försökte ju komma in med lite mellan verkarna.
Ja, så. Fy, det är ju det sista man är intresserad av eller liksom ens kan. Det är inte ens ibland att det är fysiskt möjligt liksom att man får i sig någonting. Alltså,
det fanns ju ingenting jag kunde säga att jag var sugen på. Liksom däremellan. Utan jag var ju stort sett, jag hade otroligt ont och sen somnade jag till lite mellan verkarna. För att jag var så trött. Så att han hade nog kämpigt han också på ett helt annat sätt, men han fick verkligen jobba med mitt blodsocker. Och jag skulle ju också säga, han har ju tagit lite anteckningar och liksom fört lite sådär, och jag har kollat min journal, för att jag har inte haft koll på hur mitt blodsocker riktigt såg ut under den tiden, för jag hade fokus på annat. Så det
men då måste jag också fråga då, apropå det här med sjukvården, för då det är liksom, låt säga att man kommer in och är ensam, men då måste de väl sätta någon slags sköterska eller någonting på att ha koll
alltså,
på det, eller?
Jag tror att det ser väldigt olika ut i olika regioner. Jag vet att det finns de som alltid har en dedikerad diabetessköterska som är med, men det är väldigt ovanligt tyvärr. Alltså, BB-personalen har ju självfallet grundkompetens. Och de vet ju att, men en person med diabetes, vi ska kolla blodsockret så och så ofta. Men de kan inte min insulinpunkt, de kan inte mina
doser. De är inte experter på det, liksom.
Nej, men precis. Och det där tycker jag är synd. För hade man gjort en insats där, hade man sett till att det fanns en som kan diabetes, som kan sköta det, så tänker jag att om man nu vill se det ur de helt ekonomiska brillorna också, så hade man ju sparat förmodligen tid på NIO för många barn. Om man hade kunnat få till bra blodsocker under en förlossning istället.
Ja, verkligen.
Men nej, så vi hade ingen som riktigt kunde diabetes på plats. Däremot så vet jag att det fanns jourläkare i huset. Som kom från specialistmödravården då. Inte från diabetesmottagningen. Men som hade mer kompetens. Men nej, jag vet i ärlighet. Alltså helt ärligt inte riktigt hur jag hade klarat om jag hade behövt föda själv. För jag var ju otroligt beroende av att min man kunde sköta mitt blodsocker. Så att ja, nej, det var. Det finns stora problematiker där.
Ja, det förstår jag.
Det är en oro för många, tror jag.
Ja, gud ja. Herregud. Men hur så här, liksom, när ni har gått igenom, hur skötte han sig då på, hur höll sig blodtrycket? Eller
blodsockret. alltså jättebra. Det var över all förväntan. Inte för att jag riktigt vet vad någon av oss förväntade oss, men det låg jättebra. Jag hade en liten peak där jag steg sent under förlossningen. Men det var nog liksom, för blodsockret, för att liksom addera ytterligare en parameter in i det här, så kan ju blodsockret reagera starkt på både adrenalin och smärta. Och det är ju väldigt svårt att parera för det kan man inte mäta.
Ja, visst.
liksom.
Nej.
Så att det var väl väntat att det skulle dra iväg lite grann. Men det gick. Det gick verkligen över förväntan. Och vi behövde inte ligga på NIO någonting efteråt.
Så
det var väldigt bra. Men nej, det var tufft där i mitten. När det var svårt att få i mig. För jag vet att de kommer liksom någon lunch, typ så här panerad torsk. Mitt i. Och jag såhär,
men herregud. Fisk på förlossningen. Sluta.
Nej, det kändes inte jättelockande då. Så att det var, just ätandet var inte kanonenkelt. Och jag tror att där vi typ klockan 3-4 på eftermiddagen, jag är fortfarande inte öppen mer än 1 eller 2 centimeter. Så det var ju.
Ja, det är ju mentalt knäckande alltså.
Ja, det är ju det. Alltså, hade jag kunnat veta att det kommer ta 12 timmar till, då hade man haft något att jobba mot. Men de var ju superärliga, och precis som man ska vara, så att det kan ta 2 timmar, det här kan ta 2 dygn. Vi vet inte. Så där någonstans tror jag att jag började skifta mindset lite till att jag vill ha snitt. För att jag kommer inte orka det här hur länge som helst. Och jag såg liksom ingen. Jag hade ingen stolthet i varken det ena eller det andra. Att jag ville verkligen. Men jag kände att att jag vill inte heller vara så slut att jag inte sen kunde finnas där för mitt nyfödda barn. Utan jag behövde liksom ha någon form av energireserv kvar. Så att, nej, då började jag bli lite påstridig om att, men jag kan inte, för vi hade ju testat allt i smärtlindringsväg. Vi hade testat sån här tensapparat, vi hade testat kvaddlar, vi hade testat massage och varmt bad. Och det var liksom ingenting som riktigt bet. Men sen, ja, när jag var som mest påstridig där, så sa de nog, för jag sa det att, men epidural då? När får jag ta epiduralen? Liksom. Så att vi brukar inte ge den förrän man är öppen, om det är 4-5 centimeter. Någonting sånt där, att man behöver komma lite bit på vägen.
Men då, ja, men herregud, man måste väl kunna vara flexibel i hur
patienten mår, tycker jag. Det var de sen. För då sa de det, att, men då chansar vi att ge epidural nu, liksom, och ser. För ja, och alltså hade jag kunnat gifta mig med en medicin, så hade jag gift mig med min epidural, alltså. Det var det bästa som hade hänt mig. Jag har all respekt för de som väljer att föda helt utan smärtstillande, men det hade inte varit min cup of tea. Nej. Överhuvudtaget. Nej.
Jag kan ju bara förklara snabbt anledningen ofta då till att man inte vill ge det för tidigt, så är det ju för att det har ju liksom en verkhämmande effekt också, epiduralen, i många fall, att det kan göra att det sakta ner. Precis. Så därför är det ju också då en anledning till att man väntar, men man måste ju naturligtvis se till det enskilda fallet, liksom, hur det kan hjälpa. Men gud, jag fattar vilken räddning.
Ja, och jag tror att de kände att vi hade ändå gått igenom den här liksom trappan med olika försök, liksom de här olika smärtlindringsförsöken. Och alltså sen mådde jag så bra efter den här epiduralen. Jag tror att det tog på, jag vet att jag hade så ont att jag kunde inte riktigt, jag var lite rädd att de inte skulle lyckas sätta den, för att jag kunde liksom inte riktigt ligga still.
Just det.
Men otroligt proffsiga, och det gick så fort. Och efter en kvart så, alltså jag kände nästan ingenting längre. Och det där är ju, alltså medicinska under. Jag kunde ju se på skärmen hur mina verkar var upp på 100 och ner på 70, upp på 100, ner på 70. Och jag kände nästan ingenting.
Nej, det är galet.
Alltså det var helt otroligt. Så då, det första jag gjorde då var ju att kunna äta lite. För då hade det gått nästan 1,5 dygn nästan utan att jag hade fått i mig så mycket. Och sen sova. Jag sov nog i 2 timmar.
Gud vad bra.
Det var helt otroligt. Fantastiskt. Min man var helt i chock. Att det liksom gick från det ena till det andra. Och sen när jag vaknade, då var jag, hade jag öppnat mig helt fullt.
Ja, du ser.
Det var helt otroligt. Magiskt. Wow. Jag tror att min kropp hade liksom, det var någon block. Den behövde få vila.
Spjärnade emot liksom.
Så att det var jättehäftigt att, ja, det funkade så pass bra. Och sen var det väl, vi ska se, min dotter föddes mitt i natten där, vid typ 1. Så att det var ett par timmar där det liksom var liksom så här, vi bara hängde. Det var då man kunde börja tycka att det var en häftig upplevelse, liksom. Gick runt lite med de här gåborden, eller de här, sitta lite på en boll och passa på att gå på toa någon mer gång medan man kan. Och sen när väl alltså kryssningsarbetet kom igång, så tog det 25 minuter, sen var hon ute. Så att, och det har jag sagt till min man, att vet du fasen om jag vill gå igenom den där långa fasen igen, men krysta ut ett barn, det kan jag göra fler gånger.
Det är
nej, men alltså det är en helt annan typ av smärta, för att där har man ju ett mål. Där vet du ju vad du jobbar med. Liksom, det är inte bara att utstå och ta det, utan du kan verkligen göra en påverka det på något sätt, på ett annat sätt.
Ja, nej, det är sant. Man kan vara mer aktiv i det på något vis. Men gud vad skönt att du fick den där epiduralen ändå. Herregud. Ja,
det var räddningen. Helt klart. Ja. Alltså det var fantastiskt. Det är inte att underskatta.
Nej, gud. Hur kändes det då när du såg din dotter för första gången?
Ja, men det var coolt. Alltså jag vet inte ens hur man, jag är så glad att min man fångade det på inte de charmigaste bilderna av mig, men bild. Att det liksom, det slog ju om. Från att ha varit liksom ont och slitigt i så många timmar, till att bara så här, det var det bästa som hänt. Alltså man tror ju inte det när man ser det på film. Att, ja, men vadå, du har ju burit på den i 9 månader. Klart det kommer ut ett barn så småningom.
Det är ju man kan ändå förstå det.
Nej, alltså det var ju fantastiskt häftigt liksom. Och att det slog om från 100% dåligt till 110% bra liksom, på en sekund.
Mm.
Jag var jättehäftigt. Och hon kom ut och hon var liksom frisk och pigg direkt.
Gud,
och vägde, de hade uppskattat att hon skulle väga drygt 4 kilo. Så jag var ju lite sådär nervös på. Men hon vägde 3,3. Det är jättesvårt att sätta ord på. För att det var en väldigt stor upplevelse. Som man önskar att man nästan kunde dra ut på lite grann. Liksom den stunden från det att hon kom ut till det att man liksom lämnar rummet upp till BB-rummet. Så, där hade man velat kunna bara vara lite längre. Så.
Mm. Jag håller med, en väldigt, väldigt fin stund där.
Mm.
Hur mådde du efteråt då? Liksom, jag tänker också dagarna efter. Det hände ju jättemycket hormonellt i kroppen precis tiden efter en förlossning. Hur samspelade det med ditt blodsocker och sådär?
Ja, alltså det är ju så himla häftigt med kroppen. Alltså moderkakan gör jättemycket för det här svårare blodsockret.
Mm.
Alltså så samma sekund, för den skickar ut en massa hormoner och hormoner påverkar blodsockret. Så samma sekund, bokstavligt talat samma sekund som moderkakan kommer ut, så ändras insulinbehovet.
Okay. Så att
min man var ju beredd på liksom, förutom att liksom ta emot dottern då, var jag beredd att programmera om pumpen. Ungefär samma sekund. Nej, men en timme efter kanske. För då ändras det helt plötsligt och kroppen, alltså det är som du säger, det är jättemycket hormoner fortfarande. Men du har inte den här moderkakan skickar ut och du har inte den typen av svängningar i blodsockret längre. Däremot så har du ju amningen istället.
Precis.
Som i sig såklart tar mycket energi och bidrar till hormoner och de här bitarna. Så jag skulle säga att jag fysiskt var jag lite sliten de första dagarna. Diabetesmässigt så tror jag att jag ganska mycket bara sket i det.
Ja.
Men för mig var det lite en detox att nu har jag inte ett barn i mig längre. Det är okej att jag ligger högt i blodsocker. Eller lågt i blodsocker.
Just det, ja, för det påverkar bara dig just nu liksom.
Ja, jag tänker att det är lite på samma sätt som en del så här, ja men äter sushi på BB. Liksom.
Just det.
Ja. För att det är så här, nu kan jag. Inte för att man kanske var jättesur, men det är lite mer så här, bara för att grej.
Skönt att bara släppa det en liten sekund, liksom en liten stund.
Ja, det var spelade liksom inte riktigt lika stor roll längre. Och det var lite att jag gav mig själv cred för att nu har jag liksom gått igenom det här. Sen var det ju nästa liksom berg-dalbaneperiod när just med amningen och de här bitarna. Men det är verkligen en... Det var en lättnad att,
det förstår jag.
Att inte ha det där dåliga samvetet som ständig kompanjon.
Det förstår jag verkligen. Hur tänker du då liksom framåt om du skulle vara sugen på fler barn eller liknande, eller känns det som att det är
för
stor grej? Nej.
Jag har inte, vi har satt den frågan lite på paus ett tag. Jag tror att jag lyssnar på många andra alltså så här, föräldrapoddar där jag vet att jag tycker att Amanda Koldén säger det så fint att man behöver liksom tid att hitta sig själv. Igen.
Absolut.
Och jag tror det. Jag tror inte att jag var liksom riktigt beredd på att man skulle känna sig så mycket som inom citationstecken, jättestarka citationstecken, bara mamma.
Just det.
Utan att man liksom behöver hitta tillbaka till det här, ta hand om sig själv, hitta vad man tycker är roligt, hitta sin egen lunk. Sen förstår jag ju helt det här tänket om att man kanske skaffar barn tätt så har man liksom
som har gjort det.
Ja, precis. Då har man det gjort. Men nej, jag tror att... för nu så känner jag mig ganska nöjd. Men jag försöker också lägga fokus på att prata om det här. Framförallt i diabetes-samhället. För nu jobbar ju jag i diabetesvärlden som egenföretagare. Så jag rör mig ju där mest hela tiden. Men... Sen jag berättade om min graviditet så är det ju otroligt många som liksom säger, oj, vad kan man? Och hur ska man tänka? Det finns nog en ganska gammaldags bild i samhället om att det är så svårt, att det är så omöjligt. Och jag upplever inte att mina utmaningar utöver den mentala biten var jättemycket större än många andras. Och då ska jag säga att jag hade ju jätteflyt i att jag hade egentligen inga graviditetskomplikationer eller krämpor så överhuvudtaget, mer än att jag svullnade upp som en Michelin-gubbe för att det var varmt ute och jag åt kortison.
Just det.
Men så jag var ju lyckligt lottad på den biten, och då kan jag ju känna att de som har mycket, mycket graviditetskomplikationer kan säkert i många fall ha det värre än en person med typ 1 diabetes som håller koll på sitt blodsocker.
Just det. Nej, men det är ju superviktigt att det kommer fram, att det liksom att det går. Det är fullt möjligt. Det kan vara lite jobbigare. Det kan ju å andra sidan för oss alla som blir gravida. Så det är ju så himla klokt.
Jag tänkte bara säga, det gäller bara att vara sin egen talesperson lite grann. Att man behöver kanske ibland stå på sig lite gentemot vården, hur man vill ha det, vilket stöd man vill ha. Vilken teknik man vill ha för att man ska känna att man får den bästa hjälpen genom sin graviditet och förlossning. Och där finns ju ett stort diabetes-community som håller varandra om ryggen. Om man behöver hjälp och tips och pepp. Men att är man lite förberedd så är det ju inte på något sätt liksom en omöjlighet.
Just det. Så jag tänker även om liksom så här, bara för att skilja på de två, att liksom, jag fattar nu, det är inte så länge sedan du fick barn, så jag ska inte tjata om fler barn och den anledningen, utan jag tänker mer liksom utifrån rädslor kring diabetesen, så är det liksom ingenting som du känner att jag skulle aldrig mer göra det, eller liksom.
Nej, det känner jag inte.
Det är inte det som sätter gränser, utan det är mer att du behöver landa i dig själv ett tag först. Liksom,
ja, innan man tänker på mycket, det. Mycket mer det. Nej, jag känner att är det någonting i diabetesväg jag skulle göra annorlunda, så skulle det nog vara att stå på mig själv lite ytterligare och verkligen säga att så här vill jag ha det för att jag ska känna mig trygg.
Just det. Och det är ju också svårt att göra inför sitt första barn liksom. För det,
herregud.
Det är också för alla förstagångsföräldrar liksom. Man har ju ingen aning om hur det kommer kännas när man väl är där i förlossningsrummet, för man har aldrig gjort det.
Nej, precis.
Så det är ju svårt att veta vad man behöver eller liksom. Så det förstår jag verkligen. Är något annat innan vi säger hej då här för den här gången som du skulle vilja tipsa om? Eller vad liksom, om man har diabetes, vad kan man vända sig, tycker du, för att få? Du pratar ju om att ni har en fint community. Vad hittar man er?
Ja, det finns verkligen lite överallt. Jag heter ju diabetesia.se på Instagram. Man får jättegärna höra av sig till mig. Jag driver ett community som heter Diamigo för de som är 13-30 och har typ 1 diabetes. Annars så finns det, jag tycker att det poppar upp precis överallt. Man kan söka för hashtaggen öppen diabetes på Instagram som jag drog igång för några år sedan. Där finns jättemånga konton. Tack och lov så finns det en otrolig öppenhet kring typ 1-diabetes idag som inte fanns för många år sedan. Att det har funnits mycket stigma och tabu och okunskap. Men det har någonstans landat i att det finns ingen anledning till det. Egentligen. Det har ju funnits någon form av skam kopplat till det, att man skulle ha orsakat det själv. Det vet vi alla att vi inte gjort. Så att det händer jättemycket. Och det finns ju ett helt annat digitalt liksom landskap nu att bygga sitt eget case om man vill skaffa barn och man har typ 1 diabetes. Och det tycker jag är väldigt fint. Det ger en helt annan egen makt att kunna liksom styra sin egen resa. Och det tror jag är jätteviktigt. För att det, i min erfarenhet så finns det otroligt mycket goda egenskaper att hämta i en sån här diagnos. Man försöker se det positiva. Att man blir väldigt envis som person. Man blir väldigt strukturerad. Det finns mycket goda egenskaper att hämta. Som jag tror också lämpar sig som goda egenskaper i en förälder. Så att jag tycker inte att man ska rädds att ge sig in på den resan.
Underbart. Det tycker jag lät som en strålande sammanfattning. Tusen tack Sofia för att du ville berätta om din historia.
Tack för att jag fick vara med.
Tack. Tusen tack Sofia Segersson. Tack för att du med din otroliga kunskap förmedlar en riktig yes we can känsla till alla som kanske tvekar kring den här sjukdomen och drömmen om att bli förälder. Du hittar Sofia på Instagram under namnet Diabetes Ia. Och tack kära du som har lyssnat idag. Du är verkligen ovärderlig. Tipsa gärna en kompis. Eller varför inte skriva en snäll kommentar hos Apple Podcaster. För det gör nämligen att podden får bättre spridning. Och det kommer hjälpa mig att fortsätta med podden länge, länge till. Tack på förhand allihopa. Vi ses på Instagram och Facebook och allt sånt. Vi hörs snart igen. Ha det bäst. Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.